Igår sista timmen uppehöll vi oss ganska länge vid det här att jag tror att vi ganska generellt kan säga att förkastelsen är kärnpunkten i de flesta människors lidandesproblem när vi så att säga möter dem på det själsliga planet. Jag sa redan igår och jag säger idag igen att det är ju därför som också försoningen är kärnpunkten i den hjälp vi har att överbringa. Och till det skulle jag också foga en ytterligare sak som är viktig att ha i minnet. Och det är detta att en människa blir inte bunden i princip av det som händer henne. Utan hon blir bunden av sin reaktion på det som händer henne. Det som smärtar i ett smärtsamt minne är kanske inte så mycket det som hände, utan min reaktion på det som hände. Det där kan vi se när en människa har fått, vad ska vi säga, fullständig hjälp att förlåta de människor som på olika sätt skadade henne. Att hon minns lika bra som förut vad som hände. Men smärtan ur minnena är borta. Och det är en ganska bra tumregel när det gäller att utröna om en förlåtelseprocess är avslutad eller inte. Gör det fortfarande ont, behövs mer försoning. Så länge smärtan finns kvar så förkastar jag någon eller något. Det kan hända att jag har blivit förnedrad av någon människa. Upplever smärta i minnet av den förnedringen. Och smärtan är då på något vis att någon eller något förkastas av mig. Någon i första hand naturligtvis. Kanske den människa som förnedrade mig. Eller kanske att jag förkastar mig själv. Kanske att jag upplever mig ha en gås oplockad med Gud fast jag inte vågar säga det högt. Men smärtan är en förkastelsesmärta och så länge smärtan finns där så behövs försoning. Man får inte bli fyrkantig inför det här, men jag säger det är en tumregel. Sen finns det pekfinger, långfinger, ringfinger och lillfinger också. Det får man inte glömma. Eftersom nu detta som smärtar i mig och binder mig handlar om min förkastelse på något sätt. Alltså min reaktion på det som skedde. Så är mitt sökande av vad ska vi säga, den försoningskraft som bringar läkedom samtidigt en överlåtelsehandling och en syndabekännelse. Där behöver man heller inte driva till fyrkantighet. Så att det alltid måste sluta med ett jag fattig, syndig människa som i synd född i alla mina livsdagar på mångfaldigt sätt har brutit emot dig, bekänner av allt hjärta inför dig. helige Gud, rättfärdige fader och så vidare. Utan att, men det är ändå så att det jag ber om när jag ber om hjälp är egentligen inte i första hand det vi ibland brukar kalla för inre helande. Utan jag behöver hjälp att bli fri från något ont som jag på något sätt ändå har tillåtit att finnas i mitt liv. Nämligen motreaktionen på det som hände. Detta, det ondas närvaro, kan vara väldigt förståeligt ur en mänsklig synpunkt och lämnar inget utrymme för oss som själavårdare att döma den människa vi ska hjälpa. Det jag försöker komma fram till är detta, att det finns en visserligen vag och suddig men dock gräns någonstans i det här för hur långt du kan be för en människa och var den lidande människan också måste be själv. För att det är ändå den lidande människan själv som måste så att säga försonas med någonting. Det vill säga lämna ifrån sig någon form av förkastelsereaktion som finns i hans eller hennes inre. Och visst ska du lägga händerna på folk och visst ska du be för människor. Men när samtalet, det själavårdssamtalet, övergår i bön, vilket är ju är tänkt att leda fram till att man kommer överens om vad man ska bedja om. En överenskommelse i den helige ande. Då är det också viktigt att tänka efter, vad kan jag som själavårdare bedja som en förbön? Och vad är det viktigt att den lidande människan säger själv? Därför att den lidande människan måste själv liksom på något sätt identifiera någonting som hon tillåtit eller på något sätt ändå medverkat till eller reagerat i, på, av i sitt liv och som hon mår väl av att själv så att säga bekänna inför Gud och lämna ifrån sig, överlåta. Hämnden är min, säger Herren. Ja, Herre, jag har gått och burit på, ska vi säga, hämnden. Jag har inte velat lämna den ifrån mig. Nu vill jag lämna den ifrån mig. Jag vill kasta min börda på dig. Jag ser att detta är något ont som jag har gått och hyst i mitt liv. Och det finns en gradskala i det här. Detta synsätt är lätt, som regel lätt att hjälpa en människa till när det gäller besvikelsen på andra människor. Det är klart mycket svårare att hjälpa en människa att se detta när det gäller hennes besvikelse på sig själv. Svårast som regel är det att hjälpa en människa att se det här när det gäller besvikelsen på Gud. Ofta är det så här att ordet har ju en stor makt över tanken. Och många gånger när man sitter i ett själavårdssamtal får man pröva olika ord, ungefär som en inbrottstjuv provar dyrkar i ett lås. Man sätter in den ena nyckeln efter den andra och juckar lite grann och ser om det händer någonting rätt för det, så går låset runt. En människas självfördömelse kan uttryckas i många olika nyanser. En människa kan plötsligt se att hon på något sätt har förtrampat Guds skapelse när hon riktade sin besvikelse mot sig själv. Genom att man använder ordet att ja, du är ju din egen värsta fiende. Och plötsligt så ser man det. Ja, jag lever i en fiendskap med mig själv. En annan människa reagerar inte på det och tycker att ja, kanske det, jag vet inte så där. Ja, det kanske du har rätt i. Ja. Prövar man ett annat uttryck? Är det inte så att du ändå går och bär på väldigt mycket avsky för dig själv? Ja, nej, tycker jag väl inte. Men du är väldigt missnöjd med dig själv. Ja, det är jag. Jag är missnöjd med mig själv. Och då är det något viktigt. Man har ett ord som plötsligt liksom griper tag i personen. Han reagerar inte på uttrycket inre fiendskap. Han reagerar inte på uttrycket avsky men missnöjd. Där knäpper det till. Och då ser han det plötsligt. Att jag har gått och riktat något ont mot mig själv. Jag har begått en ond handling mot mig själv. Och den vill jag bekänna och anropa Gud om befrielse. Och här blir det ju som regel så när man vinner lite erfarenhet som själavårdare. Att man går omkring med en lång ordlista inom sig. Med uttryck som egentligen alla handlar om samma sak. Men som det finns lite nyansskillnader i. Och som man får pröva som nycklar. Den ena nyckeln efter den andra tills plötsligt då så går upp. Och här gäller att liksom kunna lyssna på vad den andra människan använder för ord och uttryck. Och liksom kunna nästan känna sig fram vilken nyckel man ska börja med. Man inte behöver pröva hela arsenalen. Men ofta blir det viktigt när man ser att ett speciellt uttryck för en sån här ett sånt här försoningsbehov liksom kan ge en aha-upplevelse och en att man plötsligt ser vad det handlar om. Så att man på det sättet hjälper en människa att verkligen av hjärtat lägga fram det här som någonting av en synd att bekänna och bli löst ifrån, renad ifrån. Som ni märker är jag lite reserverad inför begreppet inre helande. Därför att det finns någon komponent av att jag har trots allt medverkat själv i den skada jag led. Detta är ett synsätt som inte får drivas på något sätt till några absurda konsekvenser. Där man liksom bara viftar bort folk och säger du får skylla dig själv. Och dig struntar väl jag i. Du får bara själv bekänna dina synder. Jag bryr mig inte om dig. Men det helande vi anropar Gud om är egentligen på något sätt att något ont som också personen själv är delaktig i ska lyftas bort. Någon typ av förkastelse som inte bara personen är passivt mottagande i utan också på ett eller annat sätt aktivt deltagande i. För i princip binds vi inte av det som händer utan vi binds av vår reaktion på det som händer. När vi nu ska gå vidare och se på själva försoningens karaktär så ska vi börja med ett ord av David som jag tycker är minst sagt intresseväckande. Psaltaren 51 och 6. Det är ju Davids syndabekännelse efter historien med Batseba. Och David säger så här: mot dig alena har jag syndat och gjort vad ont är i dina ögon. Det är ju en lite knepig tanke. Jag menar den stackars Uria, nu ligger ju han död och begraven och Det låter nästan som om David menar att mot honom hade inte David gjort något orätt, utan det var bara mot Gud. Det låter som nästan som att David smiter ifrån någon sorts ansvar här. Någon sorts överandlighet. I själva verket är det ju så att allt vi gör emot någonting i Guds skapelse gör vi ytterst mot Gud själv. Och det betyder att ingenting av det onda vi gör kan undandra sig Guds domvärjo. Vi kan inte på något sätt smita ifrån detta att göra upp det inför Gud. Om någon slår sönder min bil så har han visserligen försyndat sig mot min bil, men han har också försyndat sig mot mig som ägde bilen. Och det betyder att när det som är förkastelse och alltså mörker i våra liv ska göras upp, så måste rubb och stubb göras upp inför Gud. Och i och med det blir det också hanterbart mellan människor. Vi kan inte dela upp det onda och säga att ja, det här har jag gjort mot Gud och detta har jag gjort mot människor. Allt måste göras upp med Gud för att kunna göras upp med människor. Och detta betyder ju alltså att när det som är mörker i våra liv har fått lämnas till Gud, så tillflyter mig möjligheten att också försonas med människor, med händelser, med mig själv och med honom. Försoning på alla plan är någonting som ges mig som en gåva från Gud. Därför att förkastelsen, vad det än gäller, ytterst blir en förkastelse av Gud själv. Och vilken sorts förkastelse, mörker som än har kommit in i mitt liv, så innebär det på något sätt en konflikt med Gud. Det blir någonting som står mellan mig och Gud, hindrar kommunikationen med honom och i andra hand också med min omgivning och mig själv. Och när Gud åtgärdar detta, så samlar han allt i försoningen mellan Gud och människa. Därför att i den försoningen finns också försoningen inom skapelsen och inom människan själv. Det är inte två åtskilda delar. Många kristna går omkring med den vanföreställningen. Att förlåtelsen av min nästa är någonting som Gud kräver, och förlåtelsen i Guds relationen är något som Gud ger. Så är det inte. Utan försoningen i gudsrelationen innehåller all sorts försoning också på det horisontella planet. Emot dig alena har jag syndat. Så att alla sorters konflikter kan därför förvandlas så att säga till en konflikt mellan Gud och människa. Och kan erhålla sin grundlösning i försoningen mellan Gud och människa, som sedan kan så att säga i andra hand sprida sig till en försoning mellan människa och människa, eller inom människan själv. För att vi ska förstå den försoningsprocessen mellan Gud och människa ska vi gå till ett skojigt ord i första Timoteusbrevet 2:5. Första Timoteusbrevet 2:5, vi läser 6:e versen också. Gud är en, Och en är förmedlaren mellan Gud och människor, människan Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen för alla, vittnesbördet när tiden var in. En är förmedlare, står det här, eller medlare, som det står i gamla översättning. Ibland blir det ju så här när två parter kommer i konflikt med varandra att då tillsätter man en förlikningskommission. När avtalsförhandlingarna programenligt har strandat och folk låter sig intervjuas i Rapport och Aktuellt med dystra miner och fruktansvärda framtidsprognoser för Sveriges som står på ruinens brant och allt vad det brukar sägas, så tillsätter man en förlikningskommission. Då är det några gubbar som sitter med nattmanglingar tills alla är så trötta som skriver på utan att riktigt veta vad det är de skriver på. Så går det ett år till. En förlikningskommission. Och det ska naturligtvis vara en opartisk kommission. En som så att säga inte redan från början är uppbunden av den ena parten. Utan som kan företräda den ena parten inför den andra parten. Och den andra parten inför den första. Och i konflikten mellan Gud och människa så tillsätter Gud en förlikningskommission. Och det är en enmanskommission, står det här. Gud är en och han anser att det räcker med en person. Och denna person är människan Kristus Jesus, står det. Och om honom brukar vi ju säga att han är 100% Gud och 100% människa. Och det är ju fint. Till 100% företräder han Gud inför människorna. Och till 100% företräder han människorna inför Gud. Så det är en bra förlikningskommission. Den är opartiskt sammansatt. Och i denna sin dubbla roll som bådas företrädare inför varandra, så kallas han ibland för Guds son och ibland för människoson. Och som sådan förlikningsman så handlar han nu både med Fadern i himlen och med människorna på jorden. Och försoningen innebär alltså vad ska vi säga, en process både i himlen och på jorden. Detta finns avbildat så att säga i liknelsens form i den mosaiska lagen med dess stadgar för den stora försoningsdagen som ju judarna firar precis nu i dagarna. Det var väl för några dagar sedan, tror jag, som Jom Kippur inföll. Tredje Mosebok 16. Vi ska nu inte läsa hela kapitlet utan vi ska ta ut så att säga det centrala skedet. Principen är denna, att på försoningsdagen tar överste prästen två stycken bockar. Den ena bocken slaktas och prästen bär in bockens blod i det allra heligaste. Dit gick ju bara prästen en gång om året, just på försoningsdagen. Och så stänktes denna bockens blod på arken och nådastolen. Den andra bocken slaktade man inte, utan på den bockens huvud la man folkets alla synder. Och så körde man ut bocken i öknen. Och vi ska läsa om det här. Vi börjar läsa i 15:e versen och läser till och med den 23:e. Sedan skall han slakta folkets syndoffersbock och bära in hans blod innanför förlåten. Och han ska göra med hans blod som han gjorde med tjurens blod. Han ska stänka med det på nådastolen och framför nådastolen. Så ska han bringa försoning för helgedomen och rena den från Israels barns orenheter och överträdelser vad det än må ha syndat. Och på samma sätt ska han göra med uppenbarelsetältet som har sin plats hos dem mitt ibland deras orenheter. Och ingen människa får vara i uppenbarelsetältet från en stund då han går in för att bringa försoning i helgedomen ända tills han har gått ut. Så ska han bringa försoning för sig och sitt hus och för Israels hela församling. Sedan ska han gå ut till altaret som står inför Herrens ansikt och bringa försoning för det. Han ska ta av tjurens blod och av bockens blod och stryka på altarets horn runt omkring och han ska stänka blodet på det med sitt finger 7 gånger och rena och helga det från Israels barns orenheter. När han så har fullbordat försoningen för helgedomen, uppenbarelsetältet och altaret ska han föra fram den levande bocken. Och Aaron ska lägga båda sina händer på den levande bockens huvud och bekänna över honom Israels barns alla missgärningar och alla deras överträdelser vad de än må ha syndat. Han ska lägga den på bockens huvud och genom en man som hålls redo för det släppa honom ut i öknen. Så ska bocken bära alla deras missgärningar på sig ut i vildmarken. Man ska släppa bocken ut i öknen. Den första bockens blod förs nu in i det allra heligaste. Och det allra heligaste är alltså en bild av himlen. Och in i det allra heligaste ska det ske en rening genom att man stänker blodet på nådastolen. Nå, in i det allra heligaste var det som jag sa nyss inte någon mera betydande trafik. Där sprang inte folk omkring och gjorde saker. Ändå så säger nu skriften att folkets alla synder åstadkom en förorening så att säga av det allra heligaste. Nådastolen behövde renas genom detta offerblod en gång om året från folkets alla synder. Vi kan säga att när folk syndade utanför tabernaklet så skvätte det ända in i det allra heligaste. Och när vi går omkring och syndar här på jorden så skvätter det ända upp i himlen. Det är en lite banal liknelse men vi får försöka få ner det här till ett begripligt plan. Den rök som engelsmännen släpper ut och sina skorstenar den faller ner med det regn som vi har utanför fönstret just nu. Det regnar ett stilla regn av svavelsyra ner över oss. Så miljöföroreningarna kan inträffa på stort avstånd från platsen för brottet. Det är vi ju vana vid. Och när vi syndar så skvätter det ändå upp i himlen som sagt. Och därför så har vi nu den här bocken som slaktas och vars blod bärs in i det allra heligaste. Och det är naturligtvis en bild av Jesus. Vi ska strax läsa om det i Hebreerbrevet. Och detta är Jesus i egenskap av människoson. Den rättfärdiga människan vars rättfärdiga blod bärs in i det allra heligaste i himlen. Den människa som kunde uppfylla allt inför Fadern i vårt ställe. Och nytestamentliga texter talar nu om den här reningen i himlen. Så som någonting som utplånar faderns rättmätiga vrede, översynd. För som jag sagt förut, all vår förkastelse är alltså på något sätt riktad emot Gud. Och Gud är inte den upphöjt, konstant leende buddhafigur som vi kanske ibland tycker att han skulle vara. Utan han är så engagerad i vår situation att när vi förkastar honom så känner han sig förkastad. Och han säger själv, jag är en svartsjuk Gud. Vilket alltså betyder att han är väldigt känslig för förkastelse. Och försoningsprocessen innefattar Gud själv. Ibland har människor tyckt att det här låter konstigt och att det skulle utmåla Gud som om Gud var folkilsken på något sätt. Vilket han inte alls är. Men vi måste förstå att Gud är ingen okänslig Gud. Och därför måste försoningen innefatta honom. Vi ska se ett par exempel i Nya testamentet på detta. Vi går till Kolosserbrevet 1. Där vi läser 18-20 verserna. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan. Han som är begynnelsen, förstfödd från de döda till att överallt vara den främste. Ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen. Gud har försonat allt med sig. Alltså hans vrede, hans upplevelse av förkastelse inför allt ont som sker är på något sätt eliminerad. Det uttrycks kanske tydligare ändå i andra Korinthierbrevet 5. På slutet är det vi kan läsa från 17-21 verserna. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Allt detta har sitt upphov i Gud, som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst. Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning. Jag är alltså Kristi sändebud och Gud manar er genom mig. Jag ber er på Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull, för att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet. Här finns alltså en konflikt på gång. Vem var det som började? Jo, det var människan som började. Och normalt när vi ska skipa rättvisa så letar vi ut vem det var som började. Och så säger vi till han som började att nu får du ta första steget till försoning. Se så, räck fram handen och be om förlåtelse nu. Det är det minsta man kan begära. Gud går motsatta vägen. Han som inte började och som under hela konfliktens gång inte gjort något ont, han tar initiativet. Och det är ett ganska radikalt initiativ, eller mycket radikalt initiativ. Han så att säga försonar sig själv med motparten. Både med dem som önskar bli försonade och med dem som inte önskar bli försonade. Paulus säger nu att han går ut med budskapet om denna försoning. Detta som är ett universellt erbjudande. Och som innebär alltså att han går ut och talar om för alla människor, Gud är försonad med dig. Och du har möjligheten därigenom att bli försonad med Gud. Kontentan, den yttersta konsekvensen av det han säger är detta. Låt försona er med Gud. Eftersom Gud redan är försonad med dig. Därför att om det i alla fall ska bli en försoning så måste det vara en ömsesidig grej. Och därför kan skriften å ena sidan säga att Gud tillräknar inte människorna deras synder, och ändå kan skriften säga att sist det kommer en dag då det blir en yttersta dom. Man tycker detta är väl motsägande om något. Ja, det är det egentligen inte. Därför att nu går budskapet ut om den universella nåden. Och människor får ta ställning. När människor sedan har tagit ställning så kommer konsekvenserna av deras ställningstagande. Därför att en försoningsprocess måste vara ömsesidig. Och detta att Jesus med sitt försoningsverk bringar försoning för alla, också de som inte vill ha försoning, det stryker också Johannes under i sitt första brevs andra kapitel. Den andra versen. Där han skriver så här om Jesus. Han är det offer som sonar våra synder, och inte bara våra utan hela världens. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Och världen står ju i skriften för de människor som har vänt Gud ryggen. Det står inte så älskade Gud de som skulle komma att bli hans, att han utgav sin enfödde son, utan det står så älskade Gud världen. Vi tittar så i Hebreerbrevet 9. Där aposteln just syftar tillbaka på skenet under försoningsdagen och för över det på Jesus. Och vi ska läsa i slutet av kapitlet från 19 versen och kapitlet ut faktiskt. När Mose hade läst upp alla lagens bud för hela folket tog han blod från kalvar och bockar tillsammans med vatten och röd ull och isop och stänkte det på själva boken och på allt folket. Och sa, detta är blodet för det förbund som Gud har fastställt för er. Likaså stänkte han blod på tältet och alla gudstjänstföremålen. Ja, enligt lagen renas nästan allting med blod, och utan att blod utgjuts ges ingen förlåts. Avbilden av det som är i himlen måste alltså renas med sådana medel, men de himmelska tingen kräver själva kräver bättre offer. Ty Kristus gick inte in i en helgedom som var byggd av människohand och bara en bild av den verkliga. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Gud med vår sak. Och han gjorde det inte för att offra sig många gånger, så som överste prästen varje år går in i helgedomen med blod som inte är hans eget. Då hade han måste lida många gånger alltid från världens skapelse. Men nu har han trätt fram en gång för alla vid tidens slut för att utplåna synden genom att offra sig själv. Och liksom det är människans lott att en gång dö och sedan dömas, så har Kristus en gång offrats för att lyfta bort många synder och ska uppenbara sig en andra gång, och då inte för syndens skull utan för att rädda dem som väntar på honom. Han har gått in i själva himlen för att träda fram inför Gud med vår sak. Och som det står i 23 versen, avbilden av det som är i himlen, alltså nådastolen i tabernaklet, måste renas med sådana medel, det vill säga bockars och kalvars blod. Men de himmelska tingen själva kräver bättre offer. Därför går Jesus med sitt eget blod in i det allra heligaste som inte är gjort av människohänder, alltså det som är i himlen. Och det är alltså ena halvan av försoningsprocessen. Och Gud är radikal nog att så att säga börja på sin plan halva. Vilket ju alltså är emot alla våra tankar och föreställningar om hur försoning ska gå till. Och därigenom visar han sin storhet och sin ord.